Riksdagsdagen den 6 januari 1963, klockan 9.
I Guds Faders och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. I denna gudstjänst lyssnar vi till aftonsångstexten. För idag som är hämtad ur profeten Jesajas andra kapitel där de heliga orden så lyda. Det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara det yttersta bland bergen och upphöjt över andra höjder och alla höjda folk skulle strömma dit. Ja, många folk skulle gå stad och skulle säga upp, låt oss draga oss stad till Herrens berg. Upp till Jakobs Guds hus, för att han har undervisat oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. Och han ska döma mellan mina folken och skiva rätt åt många folk. Då skulle de smida sina svärd till klobillar, och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skulle ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida. I av Jakobs hus kommer, låt dem oss vandra i Herrens ljus. Ditt ord oss alltid lyser så att i mörkret ej må gå. Amen. Denna profetia kan sägas tala om världens medelpunkt. Världens medelpunkt. Det blir ämnet för predikan idag. Världens medelpunkt. Det första som vi säger om världens medelpunkt är det att många platser har ansetts vara världens medelpunkt. Många platser har ansetts vara världens medelpunkt. Det var en vanlig föreställning i den gamla världen att söka världens medelpunkt, och vanligtvis var det ju så att man fann den i sitt eget land. Här där jag bor, här i vårt land, i vår stad, är världens medelpunkt. Så är det nu egentligen med oss lite var, om vi tänker efter. Var är världens medelpunkt för dig, Jode? Där du är förstås. Är det inte så för de flesta av oss att vi själva, jag, är världens medelpunkt? I Gamla testamentet berättas en märklig händelse. Det var före Abrahams tid. Då det började bli mycket folk i världen, många människor. Och man hade svårt att hålla samman det hela. Då var det någon som fann på en lysande plan. Man skulle bygga en stad och ett tempel i den. Och så ett högt torn. Ett torn som skulle dra ända upp i himlen. Och så tänkte man, det ska synas över hela världen. Och så ska vi hålla samman av detta. Det var Babels torn. Den berättelsen känner vi allesammans. Det var ett försök att finna världens medelpunkt, att bygga upp en medelpunkt i världen som skulle hålla alla människor samman. Det var människor som hittade på det. Och det var människors verk allsammans. Därför misslyckades. När vi gick till verket sa vi, vi ska göra oss ett namn. Vi var högmodiga. Vi var inte till Gud, vi åkallade inte hans namn. Utan vi gick och stad i sin egen kraft för sitt eget namn. Och sökte sin egen ära. Och så gick allsammans sönder för det. Och det blev ännu värre än förut, för hela världen splittrades i en mängd stammar och folk med olika språk så att människorna inte förstod varandra längre. Men sen ingrep Gud själv och då blev det ju något annat. Han utvalde en enda människa. Och så sa han till honom, du ska gå ut ur ditt land. Ute ur din faders hus och bort till ett land som du inte känner men som jag ska visa dig. Han fick lämna allt och han bodde i en rik och mäktig stad. Och så vandrade han på stad med sitt husfolk för att leva som en främling. Bo i tält hela sitt liv fastän han hade bott i staden Ur som var en så luxuös och fin stad på alla sätt. Det var Abraham. Och av honom kom ett folk som vi vet som heter Israel. Som efter många öden erövrade det landet. Och även staden där som heter Jerusalem. Där Salomo byggde tempel. Och den staden och det templet menade man är världens medelpunkt. Och så kan det ju låta när vi läser den här profetian. Om Sion och Jerusalem. Hela världens folk, säger profeten, ska strömma till Jerusalem. Till det höga berget som ska vara högre än alla andra berg. Så att det ska synas över hela världen. Det låter mycket underligt. Och vi vet ju att det berg som Jerusalem ligger på är inte på långa vägar så högt som det högsta berget i världen. Och det kan inte heller synas över hela jorden. Och det är heller inte så att de människor från hela världen strömmar dit. Och har sin medelpunkt där. Det kan vara enskilda som turister och vallfärdar dit. Men det är inte så att den staden är världens medelpunkt än. Det kan se ut så när man läser på profetian. Men så menar inte profeten, fastän det lät så. Och så menar inte Gud som ingav honom att säga som han gjorde. Utan han menar någonting annat. Därmed kommer vi till det andra vi har att säga. Världens medelpunkt är Jesus Kristus och hans kyrka. Världens medelpunkt är Jesus Kristus och hans kyrka. Det nya Jerusalem som det också kallas. Eller Jerusalem där ovan, det himmelska Jerusalem. Som inte är byggt med händer som Jerusalem här på jorden. Som inte kan förstöras. Staden med de fasta grundvalarna som det kallas. Där är Gud själv bo. Där Kristus är med i sina alla dagar. Detta är världens medelpunkt och det är det som profeten säger om. Nu förstår vi att detta är en medelpunkt av ett annat slag än människor sökte för. Man kan inte peka ut det på en karta eller en jordglob och säga där är det eller där är det. Men det har också Jesus sagt, så är det med Guds rike att man kan inte säga sig där eller sig där eller där. Men han säger Guds rike är invärtes i er. Och det kan också betyda att Guds rike är mitt ibland er. Det är en underlig medelpunkt, för den är inte bara som en punkt, utan den är sådan att den sträcker sig över hela jorden. Var man befinner sig i världen kan man därför säga här är världens medelpunkt. Om man nämligen har Jesus Kristus med sig, för han finns överallt, där hans ord förkunnas. Därför kan vi säga idag när vi är samlade här i kyrkan för att höra predikan och för att fira Herrens nattvard, här är världens medelpunkt. Här, just där vi är samlade. Vi är samlade kring världens medelpunkt, som är världens medelpunkt. Men det betyder inte att den bara är här, utan i alla andra kyrkor och på alla andra ställen där man just nu brukar Guds ord. Det är också världens medelpunkt. Det är över hela världen. I de största och mäktigaste katedralen är Guds ord predikas rent och klart, om det nu sker. I de allra minsta och torftigaste små kyrksalar, eller bönhus, eller kanske ett sjukrum någonstans där en människa ligger och läser sin bibel. Där är världens medelpunkt. Där kyrkan är, där är världens medelpunkt, och kyrkan är där Kristus är, och Kristus är där hans ord förkunnas. Inte så att vi har makt över honom att dra ner honom till himlen, men han har lovat att var hans ord förkunnas, där är han själv. Och nu vet vi att till den medelpunkten samlas folk från hela världen. När vi tänker på det, då förstår vi vad profeten säger. Att människor från hela jorden strömmar dit. Alla hela folk skulle strömma dit. Ja, många folk skulle gå stad och ska säga upp. Låt oss gå, draga oss stad till Herrens berg och till Jakobs Gud. För att han må undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stig. Så samlas från alla jordens hör, från alla världsdelar och från alla folkslag och stammar, människor till världens medelpunkt. För att höra Guds ord, för att han ska leda dem på den rätta vägen, för att han ska lära dem att både leva rätt och dö rätt. Dö så att de en gång får komma till himlen, till den eviga härligheten. Och så säger vi för det tredje. Därför vill vi också söka oss till världens medelpunkt. Därför vill vi också söka oss till världens medelpunkt. Och hålla oss till den. Därför vill vi också söka oss till världens medelpunkt. Det sägs i slutorden. I av Jakobs hus kommer, låt oss vandra i Herrens hus. Så slutar profeten. Först skildrar han för Israels folk hur hela folk från hela världen strömmar till Jerusalem. Och sen vänder han sig till sitt eget folk och säger, ser ni nu hur människor från alla delar av världen kommer för att få de skatter som ni har? Alla vill komma till Jerusalem. Ska ni då själva hålla er hopp? Tänk om det blir så att det till Jerusalem kommer bara hedningar och de tar emot Guds ord och de lyssnar till honom. Men Israel själv är bort. Ja, så gick det ju delvis när Herren Jesus kom i världen. Han blev förkastad av sitt eget folk som hade väntat på honom i många hundra år. Men hedningarna, de trodde. Inte alla förstås, men många. Och så byggdes en kyrka upp, en världens medelpunkt med Kristus mitt i bland sig av hela folk och så några få av Israel. Nu idag så vändes det där orden emot oss. Vi är ju Jakob. Vi är ju den nya Israel. Vi som är döpta och konfirmerade och bor i ett kristet land och har kyrkor i varje stad, i varje by och varje kyrka. Vi som inte behöver fara hundratals mil för att höra Guds ord, utan kan få göra detta var vi än befinner oss. Vi firar idag missionsdag, och den dagen talar om hur den kristna kyrkan vill förkunna evangelium över hela världen, och hur hedningar kommer till tro, och hur det byggs upp nya hedna kyrkor överallt i världen. Men hur är det här hemma i vårt eget land? Vårt land är på väg att avkristnas. Det finns knappast någonting som är så föraktat här i vårt land som Guds heliga ord. Och att vara kristen, det är ju ofta ett smädenamn. Om någon vill hålla sina konfirmationslöften, då blir han hånad av sina kamrater och säger: ska du nu bli religiös? Ska du göra det till? Ska du vara helig nu? Skenhelig menar. Det är ett sådant förakt för Gud och för hans ord och för hans kyrka och för kristendom här i detta landet, så att man kan bli alldeles förtvivlad. Nu säger profeten: ni har Jakobs hus kommit, låt dem oss vandra i Herrens hus. Inte ska det bli så att vi låter vårt land bli ett hedna land. Inte ska vi väl låta det gå så att när ni som nu är 13-14 år och som förbereder er för att konfirmera, när ni har vuxit upp och blivit män och kvinnor i staten och står för skolor och regering och städer och kommuner och så vidare, att det då inte finns någon kristendom kvar i landet. Ibland undrar man om det inte måste gå så när man ser hur få som håller sina konfirmationslöften. Hur få det är av den unga generationen som vill följa Kristus. Vad ska det bli? Då blir den sista maningen alltså detta som vi har sagt: vi vill vandra i Herrens. Vi vill komma till honom, och också alla sviker som vill bli med Guds hjälp vara fast i honom. För vår egen skuld, för de andra människornas skull, därför att vi vet att det vore den största olycka som kunde hända både oss och våra hem och våra efterkommande och vårt land och vårt folk, om ljuset från himmelen slocknade här i landet. Om vårt land blev ett hedna land. Nej, låt oss ta vara på vad vi har. Innan någon tar det ifrån oss, låt oss vandra i Herrens ljus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som är sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att icke vara glömskehörare, utan dagligen tillväxta i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och vara saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
13 lördag jul 1963, den 6 januari klockan 11.
I Guds Faders och Sonens och den heliga Andes namn, nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag är hämtad ur Lukas evangeliets 11 kapitel, där de heliga orden i Herrens namn så tyda: när folket strömmade till, tog Jesus till orda och sade: detta släkte är ett ont släkte, Det begär tecken, men inte alla tecken ska givas det än Jonas tecken. Ty så som Jonas blev tecken för nineviterna, så skall och människosonen vara ett tecken för detta släkte. Drottningen av söderlandet ska vid domen träda fram tillsammans med detta släktes män och driva dem till dom. Ty hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom. Och se, här är vad som är mer än Salomo. Ni nevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty det gjorde bättring vid Jonas predikan. Och se, här är vad som är mer än Jonas. Ingen tänder ett ljus och sätter det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken för att de som kommer in skola se skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt, då har dock hela din kropp ljus. Men när det är fördärvat, då är också din kropp höljd i mörker. Se därför till att ljuset som du har i dig icke är mörker. Om så hela din kropp får ljus och icke har någon del höljd i mörker, då har den ljus i sin helhet, så som när en lykta lyser dig med sitt klara sken. Ditt ord, o Jesu, bliva må, det ljus ut i vars sken vi må, till himlen vandra. Amen. Jesus talar idag om den dyrbaraste skatt som hans folk ägde. Och den skatt som också har blivit vår egendom. En skatt som vi idag ska dela med oss. Vi ska exportera den. Och därför är vi ju här. Både för att fröjdas över att äga den, tillägna oss den och så ge den ut över hela världen. Vi kan säga att Guds ord idag talar till oss om vår främsta nationalrikedom och vår främsta exportvara. Vår främsta nationaltillgång eller vår nationalrikedom och vår främsta exportvara. Det ska vara ämnet för vår predikan idag. Först frågar vi, vad är denna då? Vad är vår främsta nationalrikedom och vad är vår främsta exportvara? Ja, det skulle många kunniga fackmän kunna träda upp här och redogöra för oss vad som är vår främsta nationalrikedom, mänskligt sett. Det kan man ju fråga sig om det är vår vattenkraft eller våra järnmalmer eller några andra mineral, eller om det är våra skogar, eller man kunde tänka ytterligare på något annat. Men idag får vi lära oss att det finns någonting också här i landet som är mer värt än alla dessa tillgångar tillsammanslagna. Någonting som är så mycket värd att allt det andra egentligen är ingenting värt jämfört med det. Och man kan också säga att denna nationaltillgång som vi har, den är så mycket värd och den är så beskaffad att utan den är egentligen ingenting annat någonting riktigt värt. Om vi inte har den skatten, den guldgruvan att ösa ut, då hjälper det oss inte. Om vi så hade hela världens rikedomar samlade här i vårt land, då vore allt detta oss till ingen nytta, framförallt till ingen välsignelse. Vi har alltså i vårt land en guldgruva som är rikare än någon guldgruva i världen. Som är så beskaffad att den aldrig kan tömmas. Det lär väl vara så med jordens många naturtillgångar, säger de lärde och kunnige, att de är inte hur stora som helst. Utan om några tiotal år eller kanske om några hundra år, så måste de vara uttömda om man exploaterar dem på samma sätt som idag. Man kan inte ta hur mycket som helst. De är dessutom så beskaffade att när man öser ur de gruvorna, när man tar ur de tillgångarna, så minskas det ju efterhand. Men här har vi någonting som har en ständig återväxt. Ja, det är så beskaffat, som vi sedan ska tala något om, att ju mer man tar, desto mer strömmar det till. Så kan det ju vara med goda källor. Att ju mer man öser ur den, desto mer vatten flödar. Så är det med den guldgruvan som heter Guds heliga, rena och klara ord. Vi kan också säga att den guldgruvan är Herren Jesus Kristus själv. Han stod där mitt ibland sitt folk och säger: här är någonting som är för mer än konung Salomo. Här är någonting som är mer än Jonas. Här är någonting som är för mer än alla människor i världen, alla stormän i historien. Någonting som är för mer än alla skatter i denna värld. Det är Kristus. Han som är världens ljus. Det är inte heller så att han är dyrbar bara för somliga och umbärlig för andra. Visserligen finns det många som menar att de kan klara sig utan honom, men de missar sig. De förstår inte sitt eget bästa och de förstår inte sin egen situation. Han är oumbärlig för alla människor. Han är den enda frälsaren. Det finns ingen utom honom. Det finns ingen annan Gud. Det finns ingen annan som är på en gång Gud och människa. Det finns ingen annan som har utgivit sig själv för hela världen, för att försona hela världens synd. Det finns många så kallade gudar. Det finns många stormän och har funnits många stormän. Och många så kallade världsfrälsare. Men ingen enda kan hjälpa en enda människa mot de verkliga fienderna. Ingen enda kan bota oss från den verkliga sjukdomen som är döden, som är synden. Den dödliga sjukdomen som slutar med döden, med den lekamliga döden och med den eviga döden. Om vi inte blir räddade, ryckta såsom bränder ur elden. Det finns ingen som kan rädda oss undan död, som kan ge oss evigt liv, utom denne ende. Det finns ingen som kan lära oss hur vi ska leva här i världen. Det finns ingen som kan tala sanning till oss. Som kan tala om för varenda människa hur det egentligen är ställt med var och en. med oss, med dig och mig. Vi vet hur vi längtar efter att få veta sanningen, men fåfängt söker vi sanningen hos människor. Ingen vågar säga sanningen, ingen kan säga sanningen till oss. Ingen vill säga sanningen till oss. Ingen kan tala om för oss hur det egentligen är ställt med oss. På ryggen kan man säga både det ena och det andra, sant och falskt. Men ingen kan få veta av en annan hur det verkligen är. Men Jesus, han talar om för oss, och han säger rent ut, han säger till oss, detta släkte är ett ont släkte. Ett ont släkte. Det är vad vi är allesammans. Och därmed talar han om hela människosläktet, det är ett ont släkte som är förtappat och fördömt i sig själv. Men han har kommit för att rädda oss. För att ta bort synden. För att förlåta synden. För att försona synden. För att försona alla våra brott, för att betala alla våra skulder, för att lysa oss på levnadsvägen, lära oss att leva rätt, heligt, hederligt, ärligt, rent, kärleksfullt. Och sist för att dö rätt, så att vi genom en salig död får komma in i det eviga livet. Detta är vår största nationaltillgång. Det är vår största skatt. Och det är också vår största och viktigaste exportvara, till det är så att varje folk, ja varje enskild människa som har fått den skatten, har fått den inte för att hålla den bara för sig själv, utan för att dela med sig åt andra, för att ge ut den, för att sprida ut den över hela världen. Vi ska inte behålla det eviga livet bara för oss själva. Vi ska inte behålla syndernas förlåtelse bara för oss själva. Inte Guds ord bara för oss själva. Utan det ska ut över hela världen. Ut till alla folk. Därför är vi samlade idag. Hur förvärvar vi den skatten? Hur förvärvar vi den skatten? Den finns mitt ibland oss. Den finns överallt där Guds ord förkunnas. Där Guds ord förkunnas i enhet med den heliga skriften är Kristus. Där är han personligen närvarande. Där den heliga nattvarden utdelas efter hans instiftelse. Där är han mitt ibland oss. Under bröd och vin möter han oss med sin heliga vikarie och sitt heliga blod. Men hur ska du och jag få del av den? Det är gott och väl om vi har järngruvor uppe i Norrland och vi har stora skogar, men inte alla som har del i den skatten, inte alla äger någonting. Men med den här skatten är det så beskaffat att den kan, ja den vill, den bör bli allas egendom och alla kan få del av. Man behöver inte ha någon särskild rikedom, inte någon särskild begåvning, inte någon särskild läggning, inte några särskilda intressen eller några sådana vanliga förutsättningar. Inga betyg, ingen examen, ingenting. Bara det att man vill ta emot. Hur tar man emot? Genom bekännelse. Bekännelsen är alltid tvåfaldig. Den sanna bekännelsen är alltid dubbel. Det betyder inte att den säger ja och nej på en gång, utan den säger först så här: jag fattig syndig människa. Gud misskunna dig över mitt synd. Herre förbarma dig över oss. Det är den ena delen av bekännelsen. Och i den ligger också, i denna synda bekännelsen ligger också den andra delen, den andra sidan. Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet och tillika sann människa, född av Jungfru Maria, är min Herre, vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig förtappade och fördömda människa. Ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod. Så tillgår det att ta emot skatt. Att bara med sin mun bekänna det och med sitt hjärta tro, då har man det. Om du tror detta så har du det. Då har du det eviga livet, det säger Herren Jesus Kristus själv. Den som tror på mig, han har evigt liv. Han har syndernas förlåtelse. Han är den rikaste människa i världen. Han kan aldrig någonsin dö, fastän han ska dö i den lekamliga döden. Det gör ingenting, han lever ändå i Kristus. Så förvärvas denna skatt. Så enkelt är det. Fastän vi människor är så krångliga och så motsträviga och så ovilliga att vi inte på villkorsvis vill göra detta enkla. Han säger att vi klarar oss ändå. Vi behöver den inte. Jo, vi behöver den allesammans. Vi är medlemmar av detta onda släkte, som inte har någon annan hjälp än Kristus. Hur förvaltas denna skatt? Hur förvaltas den? Jo, säger Jesus, ingen tänder ett ljus och sätter det på en undangömd plats eller under skäppan. Utan man sätter det på ljusstaken för att de som kommer in ska se skenet. Vi ska låta ljuset lysa över hela världen. Jesus talar på ett annat ställe om en hund som tjänare fick att förvalta av sin herre under hans bortovaro. Och vi minns alla hur de tjänarna betedde sig när de nu skulle förvalta hunden. Somliga förökade det. När herren kom tillbaka så kunde de visa upp en fördubbling eller tiodubbling av det pund de hade fått. Men det var en som grävde ner. Eller i en annan version gömde de i en linneduk. Och det var ju färdestand. Det är så underligt med förvaltningen av denna vår största nationaltillgång att om man snålar på så blir den mindre och mindre. Om man inte utnyttjar den så försvinner den visst. Det är ingenting kvar. Jesus säger den som har och som ska givas mer än han har, men den som inte har, det vill säga den som inte tar vara på vad han har, hans från honom ska tas också det han menar sig ha. Vi har Guds ord. Varenda en av oss har en bild. Vi har alla del i denna kyrka där vi samlar. Den som brukar Guds ord flitigt, den som kommer ofta till denna helgedom för att höra Guds ord, han blir rikare och rikare. Han får mer och mer ut av det hela. Han får mer och mer kunskap, han får mer och mer kraft, mer visdom, större möjlighet att leva rätt. Även om livet blir svårare och svårare för honom. Men den som aldrig öppnar sin bibel, han får större och större motvilja att läsa. Till sist kan han knappt läsa. Den som aldrig går i kyrkan eller nästan aldrig bara på julbordet eller så, han är hemlös när han kommer till kyrkan. Han kan inte salmerna, han förstår inte texterna. Allt är honom främmande och han känner sig bara generad. Utanför. Så går han bort, mörk i vågen och säger, jag är utanför, jag är hemlös. Ja, det är ju rätt klart. Den som inte har från honom ska talas också det han menar sig ha. När du inte begagnar Guds ord så förlorar du det. Men ju mer du öser i den här guldgruvan, desto mer får du. Desto mer, ju mer du dricker ur denna klara vattenkälla, Israels källa som det kallas, desto mer flödar vattnet till. Kristallklar, rent, livgivande. Men det är inte bara detta det är frågan om, utan det är också så att ju mer vi delar med oss av detta, desto rikare blir vi själva. Men jordiska egendomar är det ju ändå faktiskt så att ju större utgifterna är, desto mindre blir det kvar. Det kan inte hjälpas. Där gäller den matematiken. Ju mer man ger ut, desto mindre har man kvar på banken eller i plånboken. Men se, med den här skatten är det så att ju mer man ger ut, ju slösaktigare man är, ju frikostigare man är när det gäller att dela med sig, när det gäller att exportera varor, desto mer har man kvar. Det är underligt. Ju mer strömmar det till, så är det med missionen. Ju mer vi skickar ut, desto mer får vi. Desto mer har vi kvar. Ja, men nu säger någon, inte har vi råd att offra 8,800,000 kronor. Jo, det har vi. Det är bara en liten obetydlig summa för vårt folk. Det är en summa som vi nästan skulle blygas över när vi tänker på hur mycket man offrar på onyttiga och skadliga ting i vårt land. Hundratusentals, miljontals kronor. På sprit, alkohol och andra ting som bara förstör människor. Men missionen, fattiga 8-9 miljoner, vad är det för vårt folk? Men låt oss försöka ge det, och drygt. Låt oss försöka ge det med råga. Och så ska vi finna det är det sanna. Att ju mer vi exporterar, desto mer har vi kvar. Det gäller varje enskild människa. Ju mer någon ger åt Gud och åt nästan, desto mer har. Kanske inte i plånboken, men i himlen. Där ingen tjuv kan bryta sig in och ta skatten ifrån. Där växer skatten i den rätta banken med inte bara 4% ränta utan 60-falt och 100-falt. Ty Herren Gud är inte snål, han lönar mångfaldigt åt dem som ger åt honom. Han lönar glada givare, offervilliga människor. Ju mer vi ger, desto rikare blir. Ju mer vi ger ut, desto mer har vi kvar. Det är så lyckligare och gladare är. Så är det med förvaltningen. Det är bara en liten sak som vi till sist skulle påminna om i förvaltningen. Vi ska bevara den skatten ren och oblandad. Man talar ju ofta med stolthet i vårt land om svensk kvalitetsvara. Vi vill inte exportera annat än kvalitetsvaror. Inte fusk, inte surrogat, utan äkta varor. Det är den enda riktiga. Om det nu är så i det jordiska, så måste det vara så ännu mer i det andliga. Inget surrogat, inte någon uppblandad vara, utan äkta guld, ingenting mindre än det. Liksom vi för vår egen del ska vara mycket, mycket noga som den allra mest noggranna köpman när han synar de varor han ska inköpa. Han vill ha kvalitet. Så ska vi vara när det gäller Guds ord, när det gäller predik, när det gäller bekännelsen och läran. Rent guld, oblandat guld, Guds eget ord, inte någonting annat, inte människor. Och det är också det vi ska exportera, vi skulle sätta vår ära i. Vi skulle bedja om nåden att få ge bara Guds rena ord åt människor. För det finns ingenting annat som kan hjälpa.
Det är farligt att blanda upp det med någonting annat. Det hör också med till förvaltning. Därigenom blir vi själva frälsta, och vi kan också bli andra till frälsning. Och så får vi en vinst i himlen som kommer att vida övergå alla våra tankar och föreställningar. Ty Gud är rik, oändligt rik, nådig och barmhärtig. Och han lönar dem som söker honom, som hör hans ord, som tar vara på det ordet, bevarar det i trogna hjärtan och delar med sig, ger ut av hans rikedomar åt människor både här i landet och ut i fjärran land. Amen. Lovad var Gud och välsignad i evighet som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäst för ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara grönskehörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och vara saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.